Kapitel 13. En bägare vin. När Elaine kom upp på däck med sina prydligt packade persedlar såg det ut som om den nedgående solen just skulle röra vid vattenytan utanför Tanchicos hamn. Besättningen var i färd med att göra fast de sista kraftiga trossarna som höll vågdansaren på plats vid en pir kantad av fartyg. Piren var en av många på denna den västligaste av stadens halvöar. Andra besättningsmän beslog de sista seglen. Innanför de långa pirarna höjde sig stadens kullar med skinande vita byggnader, kupoler, spiror och glänsande vindflöjlar. Runt en mil norrut kunde hon urskilja en hög rundad mur, Stora runden om hon inte mindes fel. Hon la knytet över samma axel som hon bar läderväskan och gick bort till landgången där Ninive redan väntade tillsammans med Coin och Jorin. Det kändes nästan konstigt att se de båda systrarna fullt påklädda igen i färggranna blusar av sidenbrokad som passade till de vida byxorna. Hon hade vant sig vid ringarna i öronen, till och med vid näsringarna, och den fina guldkedjan som löpte över kinden på var och en av de båda kvinnorna berörde henne knappt alls längre. Thom och Julian stod för sig själva med sin packning. De såg en aning buttra ut. Ninive hade haft rätt. De hade försökt blanda sig i, börjat så fort de 2 dagar tidigare fick veta det verkliga syftet med resan, eller åtminstone en del av syftet. Ingen av dem tycktes tro att 2 unga kvinnor var skickade att vara ute på jakt efter svarta Aja. Deras protester hade kvävts i sin linda när Ninive hotade att låta flytta över dem till ett annat av havsfolkets fartyg på väg åt motsatta hållet. I varje fall sedan Toram och ett dussin besättningsmän hade gjort sig redo att fösa ner dem i en båt och ro över med dem. Elaine gav dem en forskande blick. Butterhet vittnade om upproriskhet. De 2 männen skulle säkert ge dem mer bekymmer. Vart far ni nu, Coin? Frågade Ninive just när Elaine kom fram till dem. Till Dantora och Ael Jaffar, svarade segelfrun. Och sen vidare till Cantorin och Ael Somera för att sprida nyheten om Coramore. Och om det är ljuset till behag. Men jag måste låta Toram handla här, annars kommer han att spricka. Hennes make var redan nere på piren, utan sina besynliga glas för ögonen, men med ringarna i öronen och naken överkropp. Han talade allvarsamt med några män i säckiga vita byxor och rockar med broderade slingor på axlarna. Tanchicoborna bar mörka, cylindriska hattar och genomskinliga slöjor framför ansiktet. Slöjorna såg befängda ut, särskilt på de av kararna som hade buskiga mustascher. Må ljuset ge er en säker resa, sa Ninive och rättade till knyterna som hon bar på ryggen. Om vi upptäcker någon fara här som kan tänkas beröra er innan ni seglar, ska vi sända bud om det. Coin och hennes syster verkade inte vara oroliga. Vetskapen om svarta Aja bekymrade dem inte. Det var Coramore, Rand, som var viktig. Jorin kysste sina fingertoppar och tryckte dem mot Elaines läppar. Vi möts igen, om ljuset så vill. Om ljuset så vill, svarade Elaine och härmade vindfinnerskans gest. Det kändes fortfarande lite konstigt, men det var en ära. Någonting som utfördes endast mellan nära släktingar eller älskande. Hon skulle sakna havsfolkskvinnan. Elaine hade lärt sig en hel del och dessutom lärt ut lite själv. Jorin var onekligen bättre på att väva eld nu. När de nådde foten av landgången lät Ninive höra en lättad suck. När de hade varit till sjöss i 2 dagar hade Jorin gett henne en oljig dryck som fick hennes mage att lugna sig. Men hon hade likväl sett tämligen butter ut ända tills Tanchico kom i sikte. De båda männen slöt omedelbart upp kring dem utan att ha fått några instruktioner om det. Julian tog täten med sitt knyte på ryggen. Han höll den tunna ljusa staven i båda händerna medan han såg sig uppmärksamt omkring. Thom kom efter dem och lyckades på något sätt se farlig ut trots sitt vita hår, sin linkande gång och sin lekarmantel. Ninive snörpte på munnen men sa ingenting, vilket Elaine tyckte var klokt. Innan de hade hunnit mer än 50 steg längs den långa stenpiren hade hon sett lika många män studera dem med smala, hungriga ögon som det fanns Tanchico-bor och andra som stuvade balar, säckar och packlårar på piren. Hon misstänkte att allihop skulle vara beredda att skära halsen av henne i hopp om att sidenklänningen betydde att det fanns pengar i hennes börs. De skrämde henne inte. Hon var övertygad om att hon kunde klara av i varje fall 2 eller 3 av dem samtidigt. Men hon och Ninive hade sina ormringar i bältespåsarna. Och om hon använde kraften inför 100-talet karar skulle det vara lönlöst att försöka låtsas att de inte hade någonting med vita tornet att göra. Därför var det bäst om Thom och Julian såg så modiska ut som de kunde. Hon skulle inte haft någonting emot 10 stadiga karar till. Plötsligt hördes det ett rop från däcket till ett av de mindre fartygen. Ni! Det är ju ni! En kraftig man med runt ansikte och klädd i grön sidenrock hoppade ner på piren utan att bry sig om Julians höjda stav. Han stirrade på Elaine och Ninive. Att han bar skägg men inte mustasch visade att han kom från Ilien, liksom hans dialekt. Han föreföll vagt bekant. Mäster Dermon, sa Ninive efter en stund och ryckte sig hårt i flätan. Bail Dermon. Han nickade. Jo, jag trodde aldrig jag skulle få se er igen. Jag väntade så länge jag kunde i fam. Men så kom det en tid då jag fick välja mellan att segla eller se skeppet gå upp i rök. Nu kände Elaine igen honom. Han hade gått med på att föra dem ut ur fam, men staden hade drabbats av fullständigt kaos innan de nådde fram till hans fartyg. Hans rock tydde på att han hade klarat sig bra sedan dess. Det är ett nöje att få träffa er igen, sa Ninive med sval röst. Men om ni ursäktar måste vi söka upp ett värdshus nu. Det blir svårt. Tanchico är så fullt att det spricker i sömmarna. Fast jag vet ett ställe där ni kanske kan få ett rum om jag lägger ett par ord för er. Jag kunde verkligen inte stanna längre i fam, men jag tycker ändå att jag är skyldig er någonting. Dermon tystnade. Han såg plötsligt besvärad ut. Att ni är här, det är förstås av samma skäl som i fam. Nej, Mäster Dermon, sa Elaine när Ninive tvekade. Naturligtvis inte, och vi tar gärna emot er hjälp. Hon var halvt beredd på någon protest från Ninive, men hennes äldre vän nickade bara tankfullt och presenterade männen för varandra. Thoms mantel fick Dermon att höja på ögonbrynen. Ett ögonblick tyckte hon nästan att det såg ut som om han kände igen lekaren. Men Julians tyrenska kläder mötte han med en mörk blick som tjuvjägaren besvarade. Ingen av dem sa emellertid någonting. I Tanchico kunde de kanske lägga band på den gamla fiendskapen mellan Ilien och Tyr. Om inte skulle hon få prata med dem. Dermon följde dem längs piren och pratade om vad som hade hänt honom sedan han lämnade fam. Han hade klarat sig bra. Ett dussin fina kustseglare som Panarkens skatteindrivare känner till, skrattade han, och 4 havsgående skutor som de inte vet om. Så många fartyg kunde han knappast ha kommit över med hederliga medel, inte på denna korta tid. Hon blev förskräckt över att han pratade så öppet om det när hela piren var full med karar som kunde lyssna. Jo, nog smugglar jag och gör förtjänster som jag aldrig drömt om för. Tullfolket får en 10del av avgiften att stoppa i egen ficka, så tittar de åt ett annat håll och håller tyst. 2 Tanchico-bor i slöjor och runda hattar promenerade förbi med händerna bakom ryggen. I en kraftig kedja runt halsen bar de var sin tung mässingsnyckel. Det såg ut att vara något slags ämbetstecken. De nickade vänskapligt mot Dermon. Thom såg road ut, men Julian blängde ilsket på både Dermon och de båda Tanchico-borna. Som tjuvjägare hade han ingenting till övers för sådana som visade förakt för lagen. Fast jag tror inte att det varar länge till, sa Doman när de båda Tanchico-borna hade passerat. I Arra Doman är det ännu värre än här, och här är det illa nog. Kanske väntar först draken ännu ett tag med världsfallet, men Arra Doman och Terrabon har redan fallit. Elaine ville komma med något vasst svar, men nu hade de kommit till änden av piren. Under tystnad såg hon på medan han lejde bärare, bärstolar och ett dussin karar med kraftiga stavar och hårda ansikten. I änden av kajen stod vakter med svärd och spjut, men de såg mer ut som legoknäktare än soldater. Längs kajen löpte en bred gata och från andra sidan av den stirrade hundratals tärda, besegrade ansikten på vakterna. Ibland tittade någon på skeppen, men större delen av tiden var allas blickar fästa vid männen som höll dem borta från dem. Elaine mindes vad Coyne hade sagt om människorna som hade översvämmat hennes skepp, desperata att få segla vart som helst, bara de kom bort från Tanchico. Hon rös. När de hungriga ögonen riktades mot fartygen brann de av nöd. Elaine satt stel i bärstolen när den skumpade fram genom trängseln innanför vakternas stickande stavar och försökte att inte titta på någonting alls. Hon ville inte se alla dessa ansikten. Var fanns deras kung? Varför tog han inte hand om sina undersåtar? Domon förde dem till ett värdshus med vitrappade väggar beläget nedanför stora runden. På en skylt stod namnet De tränne plommonen att läsa. Framför värdshuset fanns en stenlagd gårdsplan omgiven av en hög mur. Själva huset var byggt i tre våningar, utan fönster på bottenvåningen och med siliga järngaller för fönstren längre upp. Skänkrummet var fullt av män och kvinnor, de flesta i tanchikansk klädedräkt, och sålet av röster dränkte nästan tonerna från ett hackbräde. Ninni flämtade till när hon såg värdinnan. En vacker kvinna som inte var mycket äldre än hon själv. Hon hade bruna ögon, honungsfärgat hår i tunna flätor och en fyllig rosenknoppsmun bakom en slöja som inte dolde hennes drag. Elaine hajade också till, men det var inte Leandrin. Kvinnan, hennes namn var Rendra, kände tydligen Domon väl. Hon log välkomnande mot Elaine och Ninive, gjorde stort väsen av att Thom var lekare och gav dem sina två sista rum till ett pris som Elaine misstänkte var lägre än det gängse. Elaine försäkrade sig om att hon och Ninive fick rummet med den största sängen. Hon hade delat säng med Ninive förut och visste att hon var frikostig med sina vassa armbågar. Rendra förplägade dem också med kvällsvard i en liten enskild matsal. De blev serverade av två unga män, också de med slöja för ansiktet. Elaine kom på sig själv med att stirra på ett fat med grillat lamm med kryddat äpplegelé och något slag av långa gula bönor tillagade med pinjenötter. Hon kunde inte med att röra vid det, alla dessa hungriga ansikten. Domon lät sig väl smaka, han med sitt smugglande och sitt guld. Thom och Julian visade inte heller någon förbehållsamhet. Rendra, frågade Ninive lågmält, finns det någon här som hjälper de fattiga? Jag kan bistå med en god summa guld om det skulle hjälpa. Ni kan lämna ett bidrag till Bales kök, svarade värdinnan och log mot Domon. Han undviker alla skatter och likväl beskattar han sig själv. För varje krona han lämnar som muta lägger han två på att ge de fattiga soppa och bröd. Han har till och med övertalat mig att bidra, och jag betalar mina skatter. Det blir mindre än skatterna ändå, muttrade Domon och kurade med axlarna. Jag gör mig en väldigt god förtjänst, ödet stinger mig om det inte är så. Det är bra att ni vill hjälpa folk, mäster Domon, sa Ninive när Rendra och tjänarna hade lämnat dem. Både Thom och Julian gick för att kontrollera att de verkligen hade gått. Thom bugade sig mjuk mot Julian och lät honom öppna dörren. Korridoren utanför var tom. Ninive fortsatte. Vi kanske också behöver er hjälp. Domon var just i färd med att skära av en bit lammkött, men nu stannade han upp. Hur? Frågade han misstänksamt. Jag vet inte riktigt, mäster Domon. Ni har fartyg. Ni måste ha män. Vi kan behöva ögon och öron. Det kan mycket väl vara så att en del av svarta Aya befinner sig i Tanchico, och i så fall måste vi hitta dem. Ninive lyfte gaffeln till munnen som om hon inte hade sagt någonting märkvärdigt. Numera berättade hon visst om svarta Aya för alla hon träffade. Dermon såg på henne med gapande mun. Sen stirrade han klentroget på Thom och Julian som just slog sig ner på sina stolar igen. När de nickade sköt han undan tallriken och la huvudet mot armarna. Han var mycket nära att få en örfil av Ninive. Om man skulle döma av hennes spända läppar, och Elaine skulle inte ha klandrat henne. Varför skulle han behöva deras bekräftelse för att tro på hennes ord? Till sist samlade sig Dermon. Det kommer att hända igen. Precis som i Fam, en gång till. Det är kanske dags för mig att packa ihop och ge mig av. Om jag tar med mig fartygen till Ilien kommer jag att vara en rik man där också. Jag betvivlar att ni skulle uppskatta Ilien, sa Ninive i bestämd ton. Samuel härskar där nu, har jag förstått, om också inte öppet. Ni skulle kanske inte ha så stor glädje av era rikedomar under en av de förlorade. Dermons ögon stod ut ur sina hålor, men hon fortsatte oförtrutet. Det finns inga trygga platser längre. Ni kan springa som en kanin, men ni kan inte gömma er. Är det inte bättre att göra vad ni kan och kämpa emot som en man? Ninive var för hårdhänt. Hon skulle alltid sätta sig på folk. Elaine log och böjde sig fram för att lägga handen på Dermons arm. Vi vill inte hunsa med er, Mäster Dermon. Men det är alldeles sant att vi kan behöva er hjälp. Jag vet att ni är en modig man. Annars skulle ni inte ha väntat så länge som ni gjorde i Fam. Vi kommer att vara mycket tacksamma. Ni sköter allt det här väldigt fint, brummade Dermon. En med en oxdrivarpik, den andra med sötaste honung. Och för all del, jag ska hjälpa er så gott jag kan. Men jag tänker inte ge er några löften om att stanna kvar om det blir som i Fam. De åt och Thom och Julian frågade honom ingående om Tanchico. Åtminstone Julian, som på ett omständligt vis föreslog Thom frågor angående vilka stadsdelar som ficktjuvar, rånare och inbrottstjuvar brukade hålla till, vilka vinstugor de gick till och vem som köpte deras stöldgods. Tjuvjägaren menade att den sortens människor ofta visste mer om vad som hände i en stad än myndigheterna. Han tycktes inte vilja tala med Ilianaren direkt, och Dermon fnös varje gång han svarade på någon av de frågor som Tyrenien ställde genom Thom. Han svarade inte förrän Thom frågade. Thoms egna frågor var helt obegripliga, åtminstone för att komma från en lekare. Han frågade om adelsmän och kotterier, om vem som var allierad med vem och vem som ställde sig emot vem. Vem som hade uppgett vilka mål och vad deras handlingar hade lett till, och huruvida resultatet hade blivit någonting annat än de hade påstått sig eftersträva. Inte alls den sorts frågor hon väntade sig att han skulle ställa, inte ens efter deras samtal på vågdansaren. Han hade varit nog så villig att tala med henne, hade till och med verkat tycka det var roligt. Men varje gång hon trodde att hon skulle lyckas gräva fram någonting om hans förflutna hade han på ett eller annat sätt fått henne att förnärmad vända på klacken och skrida därifrån. Dermon svarade mer beredvilligt på Thoms frågor än på Julians, och av svaren framgick det att han var mycket väl förtrogen med Tanchico, både med dess furstehus och dess undre värld. När han talade lät det ofta som om det inte var stor skillnad mellan de båda. När de båda männen hade kramat ut allt de kunde ur smugglaren kallade Ninive på Rendra och bad henne om papper och penna. Sen skrev hon en lista med beskrivningar på alla de svarta systrarna. Dermon höll försiktigt pappersarket i ena handen och tittade på dem med besvärad min, som om de själva hade varit de kvinnor de beskrev. Han lovade dock att de av hans män som var i land skulle hålla ögonen öppna. När Ninni påminde honom om att alla måste vara synnerligen försiktiga skrattade Dermon, ungefär som om hon sagt åt honom att inte sticka ett svärd genom kroppen. Julian gick ut i hälarna på Dermon. Han snurrade sin tunna stav och sa att natten var rätt tid att söka efter tjuvar och de människor som hade tjuvar som levebröd. Ninni förkunnade att hon skulle dra sig tillbaka till sitt rum. Sitt rum! Och lägga sig en stund. Hon såg lite omtumlad ut och med ens begrep Elaine varför. Ninni hade vant sig vid vågdansarens gungande gång och nu fick hon besvär av att marken inte gungade. Den kvinnans mage var sannerligen inget roligt ressällskap. Själv följde hon med Thom ner till skänkrummet där han hade lovat Rendra att han skulle uppträda. Som genom ett mirakel hittade hon en bänk vid ett tomt bord. Och det räckte med svala blickar för att jaga undan de män som ens ville sitta där. Rendra kom med vin i en silverbägare och hon smuttade på det medan hon hörde Thom spela harpa och sjunga kärlekssånger som Sommarens första ros och Vinden som viner i pilen. Och lustiga visor som Bara ena stöveln kvar och Gamla grågåsen. Åhörarna uppskattade sångerna, vilket de visade genom att dunka i borden. Efter en stund dunkade Elaine också. Hon hade inte druckit mer än hälften av vinet, men en stilig ung upppassare log mot henne och fyllde på bägaren. Alltsammans var spännande på ett märkligt vis. I hela sitt liv hade hon bara vistats i skänkrummet på ett värdshus kanske halvdussinet gånger och aldrig för att dricka vin och ta del i underhållningen som vanligt folk. Thom svängde med manteln så att de mångfärgade lapparna fladdrade och berättade sagor. Mara och de tre dåraktiga kungarna och flera berättelser om Andla, den vise rådgivaren. Sen reciterade han ett långt stycke ur Jakten på hornet. Reciterade på ett sånt vis att hästarna tycktes kråma sig och trumpetstötarna skalla i skänkrummet. Och män och kvinnor stred och älskade och dog. Långt in på natten fortsatte han med sina sånger och berättelser. Gjorde bara uppehåll ibland för att fukta strupen med lite vin medan gästerna ropade efter mer. Kvinnan som hade spelat hackbräde satt i ett hörn med instrumentet över knäna och såg sur ut. Folk kastade hela tiden mynt åt Thom. En liten pojke hade fått i uppdrag att samla upp dem. Och det var knappast troligt att hon hade fått lika mycket för sin musik. Alltsammans tycktes passa så bra ihop med Thom. Både harpan och framförallt recitationen. Nå, han var ju lekare också. Men det kändes som om det var mer än så. Elaine kunde svära på att hon hade hört honom recitera Jakten på hornet förut, men på högsång, inte slätsång. Hur kunde det vara så? Han var bara en simpel gammal lekare. Till sist, långt in på småtimmarna, bugade sig Thom med svepande mantel och gick mot trappan, allt medan gästerna dunkade värre än någonsin. Elaine dunkade minst lika energiskt som någon annan. Hon reste sig för att följa efter, men halkade och satte sig tungt ner igen. Hon tittade fundersamt på bägaren framför sig. Den var full. Nog hade hon väl druckit lite ändå. Just det, den vackra ynglingen med de ljuva bruna ögonen hade fyllt på hennes bägare. Hur många gånger? Det spelade ingen roll. Hon drack aldrig mer än en bägare vin. Aldrig. Det var för att hon lämnat vågdansaren och var tillbaka på torra land. Hon reagerade på samma sätt som Ninni. Så var det. Hon tog sig försiktigt på fötter, varvid hon avböjde den vackre ynglingens enträgna erbjudanden att hjälpa henne och lyckades komma upp för trappan trots att den gungade så väldigt. Hon stannade inte på andra våningen där hennes och Ninnivs rum låg, utan fortsatte upp till tredje och knackade på Thoms dörr. Han öppnade sakta och kikade misstänksamt ut. Det såg ut som om han hade en kniv i handen, men så var den borta. Besynligt. Hon grep tag i en av hans långa vita mustascher. Jag kommer ihåg nu, sa hon. Tungan verkade inte riktigt fungera som den skulle. Orden lät suddiga. Jag satt i ditt knä och jag drog dig i mustaschen. Hon drog för att visa hur hon menade och han ryckte till. Och min mor lutade sig över din axel och skrattade åt mig. Jag tror att det är bäst att du går till ditt rum, sa han och försökte bända loss hennes fingrar.
Jag tror att du behöver lite sömn. Hon vägrade att släppa taget. Det verkade som om hon hade dragit in honom i rummet, i mustaschen. Min mor satt också i ditt knä. Jag såg det. Jag minns. Sömn, Elaine. Det är vad du behöver. Imorgon mår du säkert bättre. Han lyckades få loss hennes hand och försökte fösa bort henne till dörren, men hon gled ur hans grepp. Det fanns inga stolpar på sängen. Om hon hade haft en sängstolpa att hålla sig i skulle kanske rummet inte ha lutat hela tiden, än åt ena hållet, än åt andra. Jag vill veta varför mor satt i ditt knä. Han backade undan och hon insåg att hon hade sträckt sig efter hans mustasch igen. Du är en lekare. Min mor skulle inte sitta i knät på en lekare. Gå och lägg dig, barn. Jag är inget barn. Hon stampade ilsket med foten och föll nästan omkull. Golvet befann sig längre ner än det såg ut som. Inget barn, du ska berätta. Nu. Thom suckade och skakade på huvudet. Till sist sa han med stel röst: Jag har inte alltid varit lekare. En gång i tiden var jag bard, hovbard i Camlin, slumpade sig, hos drottning Morgase. Du var ett litet barn. Du minns fel, det är allt. Du var hennes älskare, eller hur? Det ryckte bara i hans ögonlock, men det räckte. Det var du. Jag visste hela tiden hur du låg till med Gareth Bryne. Eller listade i varje fall ut det. Men jag hoppades alltid att hon skulle gifta sig med honom. Gareth Bryne. Och du. Och så denne först Gabriel som Matt sa att hon svärmar för nu. Och hur många andra? Hur många? Vad skiljer henne från Berylane som lockar varenda man som fångar hennes blick i säng? Hon är likadan som... Allting darrade till för hennes blick och det ringde i öronen. Det tog ett ögonblick innan hon begrep att han hade gett henne en örfil. Gett henne en örfil. Hon rätade på ryggen och önskade att hon hade kunnat stå lite stadigare. Hur vågar du? Jag är tronens dotter av Andor och jag tänker inte låta... Du är en liten flicka som har hällt i dig alldeles för mycket vin och uppför dig som en barnunge, fräste han. Och om du någonsin vågar säga någonting sånt om Morgase igen, drucken eller nykter, så tänker jag lägga dig över knäna och ge dig smisk. Så må du leda kraften hur mycket du vill. Morgase är en god kvinna, bland de bättre här i världen. Är hon? Hennes röst skälvde och hon insåg att hon grät. Varför skulle hon då? Varför? På något sätt hade hennes ansikte hamnat mot hans rock och han strök henne över håret. Därför att det är en ensam syssla att vara drottning, sa han mjukt. Därför att de flesta män som dras till en drottning bara ser makten och inte kvinnan. Jag såg kvinnan och det visste hon. Jag skulle tro att Bryne såg samma sak hos henne. Och likadant denne Gabriel. Du måste förstå, barn. Alla vill ha någon i sitt liv. Någon som bryr sig om dem. Någon de kan bry sig om. Till och med en drottning. Varför försvann du? Mumlade hon mot hans bröst. Du fick mig att skratta. Det kommer jag ihåg. Du fick henne att skratta också. Och jag fick rida på dina axlar. Det är en lång historia. Han upphov en plågad suck. Jag ska berätta den en annan gång. Om du ber om det. Har vi tur har du glömt det här imorgon bitti. Det är dags för dig att gå till sängs nu, Elaine. Han ledde henne till dörren och hon tog tillfället i akt att rycka honom i mustaschen igen. Så där, sa hon nöjt. Så där brukade jag dra i dem. Ja, det brukade du. Klarar du trappan på egen hand? Självfallet. Hon gav honom sin allra mest högdragna blick. Men han verkade mer beredd än någonsin att följa henne ut i korridoren. Som bevis på att det inte behövdes gick hon försiktigt bort till trappan. Han stod fortfarande i dörren och tittade oroligt när hon började gå ner. Lyckligtvis snubblade hon inte förrän hon kommit utom synhåll. Men däremot gick hon förbi sin dörr och var tvungen att gå tillbaka. Den där äpplegelén måste ha varit dålig på något sätt. Hon visste att hon inte borde ha ätit så mycket av den. Lini sa alltid... Hon kunde inte komma ihåg vad det var Lini brukade säga, men det hade någonting att göra med att äta för mycket sötsaker. Två lampor var tända i rummet, en på det lilla runda bordet invid sängen och den andra på den vitrappade spiselkransen. Ninni låg utsträckt på sängen ovanpå överkastet och fullt påklädd. Armbågarna stack ut, såg Elaine. Hon sa precis vad som kom för henne. Rand måste tro att jag är tokig. Thom är en bard och Berylane är inte min mor, trots allt. Ninni gav henne en underlig blick. Jag är lite yr av någon anledning. En trevlig pojke med söta bruna ögon erbjöd sig att hjälpa mig upp för trapporna. Det tror jag nog, sa Ninni vast. Hon steg upp och la armen om Elaines axlar. Kom med mig hit en liten stund. Det är någonting jag tycker att du ska titta på. Det såg ut att vara en spann med vatten vid kommoden. Kom här, vi lägger oss på knä båda två så att du kan titta. Elaine gjorde så, men det fanns ingenting att se, bara hennes egen spegelbild i vattnet. Hon undrade varför hon flinade så där. Sen la Ninni handen om nacken på henne och plötsligt hade hon ansiktet under vattnet. Hon fäktade med armarna och försökte räta på sig, men Ninnis arm var som en järnstång. Man skulle hålla andan under vattnet. Det visste Elaine att man skulle. Hon kunde bara inte komma på hur man gjorde. Hon kunde bara vifta och gurgla och sätta i halsen. Ninni drog upp henne. Vattnet forsade från Elaines ansikte och hon fyllde lungorna med luft. Hur vågar du? Flämtade hon. Jag är tronens dotter av... Hon lyckades precis yla till innan hon åkte ner igen med ett plask. Det hjälpte inte att hon tog tag i spannen med båda händer och höll emot, och inte heller att hon sparkade med fötterna mot golvet. Hon skulle drunkna. Ninni skulle dränka henne. Efter en hel ålder fick hon komma upp i luften igen. Blöta hårtestar hängde över ansiktet. Jag tror, sa hon med så stadig röst det gick, att jag måste kräkas. Ninni hann ett och jämt få ner det stora vitglaserade tvättfatet från kommoden och höll om Elaines huvud medan hon fick ur sig allt hon någonsin hade ätit i hela sitt liv. Ett år senare, eller åtminstone flera timmar kändes det som, tvättade Ninni henne i ansiktet, torkade henne om munnen och sköljde av hennes händer och handleder. Hennes röst var dock allt annat än tröstande. Hur kunde du göra detta? Vad var det som for i dig? En dum karl kan dricka tills han inte kan stå på benen. Det förvånar mig inte. Men du? Och just i natt?
Jag drack bara en enda bägare, muttrade Elaine. Trots att den unge mannen hade fyllt på kunde hon inte ha druckit mer än två. Absolut inte. En bägare stor som en kanna. Ninni fnös och hjälpte henne på fötter. Kan du hålla dig vaken? Jag ska försöka träffa Egwen och jag vågar inte lita på att jag kommer ut ur Tell Aaron Reard utan att någon väcker mig.
Elaine blinkade förskräckt. De hade väntat på Egwen utan framgång varje natt sedan hon försvann så plötsligt från deras möte i Klipphjärtat. Hålla mig vaken. Det är min tur att titta, Ninni, och det är bäst att jag gör det. Du vet att du inte kan leda kraften om du inte är arg och... Hon insåg plötsligt att den andra kvinnan omvärvdes av Shidras glöd. Det hade hon visst gjort ett tag redan. Det kändes som om hennes eget huvud var fullt med ull. Tankarna måste gräva sig fram. Hon kunde nätt och jämnt känna urkällan. Det är kanske bäst att du gör det. Jag ska hålla mig vaken.
Ninni tittade misstroget på henne, men så nickade hon.
Elaine försökte hjälpa henne att klä av sig, men fingrarna ville inte riktigt lyda när hon skulle knäppa upp de små knapparna. Ninni gruffade tyst och gjorde det själv. När hon bara hade särken på sig trädde hon den vridna stenringen på läderämmen hon bar runt halsen, lät den hänga bredvid en tung guldring avsedd för en manshand. Det var länsring som Ninni alltid bar mellan brösten. Elaine tog en låg pall och drog fram den till sängen medan Ninni sträckte ut sig igen. Hon kände sig ganska sömnig, men om hon satt där skulle hon inte somna. Problemet verkade vara att inte falla omkull. Jag väcker dig när jag bedömer att det har gått en timme. Ninni nickade och slöt ögonen. Hon höll händerna om båda ringarna. Efter ett tag blev hennes andetag djupare.
Klipphjärtat var tomt. Ninive hade gått ett helt varv runt det glittrande Calendar och spanat ut bland kolonnerna innan hon insåg att hon fortfarande var klädd i bara särken, med de båda ringarna i remmen runt halsen. Hon koncentrerade sig, och strax hade hon istället på sig en klänning i tjuvflodssnitt av rejält brunt ylletyg tillsammans med ett par ordentliga skor. Elaine och Egwen verkade tycka att det var enkelt att byta kläder här, men för henne var det svårt. Det hade förekommit pinsamma stunder under hennes tidigare besök i Tel Aran Riord, oftast när hon hade råkat tänka på Lärn. Men att medvetet ändra klädsel krävde koncentration. Det räckte med att hon mindes nu, så var hennes klänning plötsligt av siden lika genomskinlig som Rendras slöja. Till och med Berylane skulle ha rodnat. Det gjorde Ninive också vid tanken på att Lan skulle se henne i den. Det krävdes en kraftansträngning för att den bruna ylleklänningen skulle komma tillbaka. Än värre var det att hennes vrede hade bedarrat. Den dumma flickan. Begrep hon verkligen inte vad som hände om man drack för mycket vin? Hade hon aldrig varit i ett skänkrum förut? Det kanske hon inte hade. Och urkällan kunde lika gärna inte ha existerat för Ninives vidkommande. Kanske skulle det inte spela någon roll. Hon vred sig runt och tittade besvärat ut i skogen av väldiga rödstenskolonner. Vad var det som hade fått Egwen att försvinna så abrupt förra gången? Klippan var tom och tyst, en ihålig tomhet. Hon kunde höra sitt eget blod susa i öronen, och likväl hade hon en stickande känsla mellan skulderbladen, som om någon iakttog henne. Egwen! Hennes rop ekade i tomheten mellan kolonnerna. Egwen! Inte ett svar. Hon gned händerna över kjolen och insåg att hon höll i en knotig käpp med en tjock knöl i ena änden. Den skulle knappast hjälpa henne, men hon tog ändå ett fastare grepp om den. Ett svärd skulle kanske ha varit mer användbart. Ett ögonblick flimrade påken till hälften svärd, men hon visste inte hur man handskades med ett svärd. Hon skrattade dystert för sig själv. En knölpåk var lika bra som ett svärd här. Båda deras var praktiskt taget oanvändbara. Det enda verkliga försvaret låg i att leda kraften. Eller fly, vilket innebar att hon för närvarande bara hade ett alternativ. Känslan av att någon såg på henne fick henne att vilja fly nu. Men så lätt tänkte hon inte ge upp. Fast vad skulle hon göra? Egwen var inte här. Hon var någonstans i Eilöknen. Ruidin, hade Elaine sagt. Var nu det var någonstans? Hon tog ett steg framåt. Och plötsligt befann hon sig på sluttningen till ett berg. Nedanför henne låg en dal, och bakom bergen som omgärdade den var en stekande sol på väg upp. Eilöknen. Hon var i Eilöknen. Först blev hon häpen över solen, men så insåg hon att öknen låg så långt österut att det var gryning där, medan det fortfarande var natt i Tanshiko. I Tel Aran Riord spelade det dessutom ingen roll. Såvitt hon hade kunnat avgöra var drömvärlden inte kopplad till den vakna världen vad solljus och nattmörker beträffade. Nästan halva dalen var fortfarande insvept i långa, bleka skuggor, men sällsamt nog böljade täta dimmoln längst ned i botten. Dimman smälte inte undan trots den brännande solen, och ur den reste sig väldiga torn, varav några såg ut att inte vara färdigbyggda. En stad i Eilöknen. När hon kisade såg hon en människa nere i dalen också. Det var en man, men avståndet var så stort att det enda hon kunde urskilja var att han bar byxor och en klarblå rock. Ingen eilman, så mycket var säkert. Han gick längs kanten på dimman, och med jämna mellanrum stannade han och petade på den. Hon var inte helt säker, men det såg ut som om någonting stoppade hans hand varje gång han gjorde det. Kanske var det inte alls dimma. Du måste härifrån, hördes en enträgen kvinnoröst. Om han där nere ser dig är du död, eller än värre. Ninive hoppade högt.
Hon spann runt med klubban i högsta hugg och tappade nästan fotfästet på den branta sluttningen. Kvinnan som stod en bit längre upp på berget hade på sig en kort vit rock och vida ljusgula byxor hopsnörda ovanför ett par kortskaftade stövlar. En torr, het vindstöt fick hennes mantel att bölja. Det var hennes långa, gyllengula hår och silverbågen i hennes hand som fick Ninni att utbrista i ett namn med klentrogen röst. Birgit? Birgit, hjältinnan i 100 olika sagor, med silverbågen vars pilar aldrig missade sitt mål. Birgit, en av de döda hjältar som Valerius Horn skulle kalla tillbaka från gravens djup för att kämpa i sista striden. Det är omöjligt. Vem är du? Du har inte tid med prat, kvinna. Du måste ge dig av innan han ser dig. Med en mjuk rörelse drog hon en silverpil ur kogret vid sin sida, la an mot bågsträngen och drog den mot örat. Den silverne pilspetsen pekade rakt mot Ninivs hjärta. Gå! Niniv lydde. Hon var inte säker på hur det hade gått till, men nu stod hon på allmänningen i Imonsvål och tittade på Vinälvens värdshus med dess skorstenar och röda tegeltak. Halmtäckta hus stod runt allmänningen där Vinälvens källa sprutade fram ur ett klipputsprång. Här stod solen högt på himlen fast en tjuvfloden låg långt väster om Ejlöknen. Trots att himlen saknade moln vilade emellertid en djup skugga över byn. Hon fick bara ett ögonblick på sig att undra hur byn klarade sig utan henne. En snabb rörelse fångade hennes blick, en glimt av silver, och en kvinna som slank in bakom Eilish Canwins välskötta hus på andra sidan Vinälven. Birgit. Ninni tvekade inte. Hon sprang bort till en av de små gångbroar som löpte över det smala, forsande vattendraget. Kom tillbaka hit, ropade hon. Nu kommer du hit och svarar på mina frågor. Vem var den där karn? Kom hit, annars ska jag ge dig för hjältefasoner. Jag ska ge dig en sån omgång att du tror att du har varit ute på ett av dina äventyr. När hon rundade hörnet på Eilis hus var hon halvt beredd på att Birgit inte skulle vara där. Vad hon däremot inte hade väntat sig var att en man i mörk rock skulle komma gående mot henne på gatans hårdtrampade jord. Hon flämtade till. Län? Nej, men hans ansikte hade samma form. Hans ögon var likadana. Han stannade, höjde bågen och sköt på henne. Skrikande kastade hon sig åt sidan och försökte klösa sig ut ur drömmen. Elaine sprang på fötter så att pallen välte bakom henne när Ninni med ett skrik och vitt uppspärrade ögon satte sig upp i sängen. Vad hände, Ninni? Vad hände? Ninni huttrade. Han såg ut som Lärn. Han såg ut som Lärn och han försökte döda mig. Hon förde en darrande hand till sin vänstra arm, ett par tum nedanför axeln där blodet sipprade från en skåra i huden. Hade jag inte hoppat undan skulle den ha gått rakt genom hjärtat. Elaine satte sig på sängen och undersökte såret. Det är inte farligt. Jag ska tvätta och förbinda det åt dig. Hon önskade att hon hade kunnat hela det, men att försöka utan att veta hur man gjorde kunde mycket väl göra det värre. Egentligen var det inte mer än en lång rispa. Dessutom kändes fortfarande hennes huvud som om det var fullt med gelé. Självande gelé. Det var inte Lärn. Lugna ner dig. Vem det än var så var det inte Lärn. Det vet jag, sa Ninni syrligt. Hon berättade om vad som hade hänt med samma ilskna röst. Mannen som hade skjutit på henne i Imonsvål och mannen i Ejlöknen. Hon var inte säker på att det inte var en och samma. Birgit själv var tillräckligt otrolig. Är du säker? Frågade Elaine. Birgit? Ninni suckade. Det enda jag är säker på är att jag inte hittade Egwen och att jag inte ger mig dit igen i natt. Hon slog näven mot låret. Var är hon? Vad har hänt med henne? Om hon har stött ihop med den där mannen med bågen. Åh, ljus. Elaine fick tänka efter ett ögonblick.
Hon var så fruktansvärt sömnig och tankarna for åt alla håll. Hon sa att hon kanske inte skulle vara där nästa gång. Det var meningen att vi skulle träffa henne.
Det är kanske därför hon gav sig av så brådstörtat. Varför hon inte kan? Jag menar, hon fick ingen riktig ordning på det och orden ville inte riktigt komma ut som hon hade tänkt. Jag hoppas det, sa Ninive trött. När hon tittade på Elaine tillade hon. Det är nog bäst att vi får dig i säng nu. Du ser ut att kunna stupa när som helst. Elaine var tacksam över att få hjälp med kläderna. Hon kom ihåg att lägga förband på Ninives arm, men sängen såg så inbjudande ut att hon hade svårt att tänka på någonting annat. Kanske skulle rummet sluta snurra runt sängen tills nästa morgon. Hon somnade så fort hon la huvudet på kudden. När morgonen kom önskade hon att hon hade varit död. Elaine satt ensam i skänkrummet. Himlen hade nätt och jämnt börjat ljusna. Hon satt med huvudet mellan händerna och stirrade på den bägare som Ninive hade ställt framför henne på bordet innan hon gick för att söka upp värdshusvärdinnan. Varje gång Elaine andades kände hon lukten och näsan försökte dra ihop sig. Huvudet kändes som... Det gick inte att beskriva hur hennes huvud kändes. Om någon hade erbjudit sig att hugga av det skulle hon förmodligen ha tackat honom. Hur är det fatt? Hon hajade till vid ljudet av Thoms röst och var nära att gny till. Tack bra. Det dunkade i huvudet när hon pratade. Han fingrade osäkert på en av sina långa mustascher. Du berättade så underbara historier i natt, Thom. Det jag nu minns av dem. På något sätt lyckades hon åstadkomma ett litet självförebroende skratt. Jag är rädd att jag inte kommer ihåg stort mer än att jag satt här och lyssnade. Jag hade visst ätit dålig äpplegelé. Hon tänkte inte erkänna att hon hade druckit allt vinet. Och hon hade fortfarande ingen uppfattning om hur mycket det egentligen var. Eller att hon hade gjort sig till åtlöje i hans rum. Nej, framförallt inte det. Han verkade tro henne, att döma av hur lättad han såg ut när han satte sig. Ninive dök upp, slog sig ner och gav Elaine en fuktig handduk. Hon sköt också bägaren med den vämjeliga brygden närmare. Elaine la tacksamt handduken mot pannan. Har du sett Mäster Kärn där nu på morgonen? Frågade Ninive. Han sov inte i vårt rum, svarade Thom. Vilket jag borde vara tacksam för med tanke på sängens storlek. Som på en given signal steg Julian in genom ytterdörren. Han såg trött ut och den åtsittande rocken var skrynklig. Under vänsterögat hade han fått ett litet blåmärke och det korta svarta håret som vanligtvis låg platt mot huvudet såg ut som om han försökt kamma det med fingrarna. Men likväl log han när han satte sig hos dem. I den här staden är tjuvarna lika talrika som mörtarna i vassen och de pratar gärna om man bjuder dem på någonting att dricka. Jag har talat med två män som påstår sig ha sett en kvinna med en vit strimma i håret över vänstra örat. Jag tror att en av dem talar sanning. De är alltså här, sa Elaine, men Ninive skakade på huvudet. Kanske, det kan finnas mer än en kvinna med en vit strimma i håret. Han kunde inte säga hur gammal hon var, sa Julian, och dolde en gäspning bakom handen. Hon hade ingen ålder alls, påstod han. Han skämtade om att hon kanske var en ACD. Du går för fort fram, sa Ninive med sträng röst. Du gör oss knappast någon tjänst om du drar dem på oss. Julian blev högröd i ansiktet. Jag är försiktig. Jag när ingen önskan att hamna i Leandrins händer igen. Jag frågar inte, jag pratar. Ibland om kvinnor jag känt en gång. Två män nappade på den vita strimman. Och ingen av dem visste att det var annat än tomt prat över ett stort billigt öl. I natt simmar må hända en ny fisk in i mitt nät. Men den här gången kanske det är en spröd kvinna från Carehane med ovanligt stora blå ögon. Det var beskrivningen på Timail Kinderode. Bit för bit ringar jag in området där de har blivit sedda. Tills jag vet var de är. Jag ska hitta dem åt er. Annars gör jag det. Thom lät som om han ansåg att det var betydligt rimligare.
är det inte troligare att de beblandar sig med ädlingar än med simpla tjuvar. Någon första i staden gör säkerligen någonting som han inte brukar, och han kommer att dra mig till dem. De båda männen blängde på varandra. När som helst skulle de väl utmana varandra på brottningskamp. Men först Julian och Domon och nu Julian och Thom. Förmodligen skulle Thom och Domon hamna i slagsmål också, så att cirkeln blev sluten. Men det var den enda kommentar hon kunde komma på. Elaine och jag fortsätter kanske utan någon av er, sa Ninny torrt. Idag börjar vi leta själva. Hon gav Elaine en nästan omärklig blick. Åtminstone jag. Elaine kanske behöver lite vila för att hämta sig efter resan. Elaine la försiktigt ner trasan och fattade tag i bägaren framför sig med båda händerna. Den trögflytande grågröna vätskan smakade ännu värre än den luktade. Hon rös men tvingade sig att fortsätta svälja. När drycken nådde magen kände hon sig för ett ögonblick som om hon vore en mantel som fladdrar i vinden. Två par ögon ser bättre än ett, sa hon till Ninive och ställde ner den tomma bägaren med ett klirr. 100 par ser ännu bättre, sa Julian snabbt. Och om den där ilianske ålen verkligen skickar ut sina karar har vi minst så många, tjuvarna inräknade. Vi ska finna dessa kvinnor åt er om de alls står att finna, sa Thom. Ni behöver inte lämna värdshuset. Den här staden är farlig även om inte Leandrin är här. Och dessutom, sa Julian, om de är här känner de igen er båda. De vet hur ni ser ut. Det är mycket bättre om ni stannar här på värdshuset, utom synhåll. Elaine stirrade häpet på dem. Alldeles nyss hade de blängt på varandra som de värsta slagskämpar, och nu var de plötsligt trogna vapenbröder. Ninive hade haft rätt när hon trodde att de skulle ställa till med bekymmer. Nå, tronens dotter av Andor tänkte minsann inte gömma sig bakom mäster Julian Sander och mäster Thom Marilyn. Hon öppnade munnen för att tala om detta, men Ninive hann före. Ni har rätt, sa hon lugnt. Elaine gav henne en klentrogen blick. Thom och Julian såg förvånade ut och på samma gång olidligt belåtna. De vet hur vi ser ut, fortsatte Ninive. Det bekymret tog jag hand om i morse, tror jag. Här är husmor Rendra med vår frukost. Thom och Julian utbytte förbryllade blickar, men de kunde inte säga någonting medan värdshusvärdinnan stod där och log mot dem genom sin slöja. Hur går det med det jag bad er om, sa Ninive till Rendra när värdinnan ställde en skål gröt med honung framför henne. Just det. Det ska inte vara några bekymmer att ordna kläder som passar er båda. Och håret, ni har så underbart hår, så långt. Det ska vi snabbt sätta upp. Hon fingrade på sina egna gyllengula flätor. Thoms och Julians miner fick Elaine att le. De hade kanske varit redo att säga emot, men de hade inget försvar mot att bli ignorerade. Huvudet kändes faktiskt lite bättre nu. Ninives vämjeliga hopkok fungerade tydligen. Medan Ninive och Rendra diskuterade priser, tyger och modeller. Rendra ville kopiera sin egen åtsittande klänning, ljusgrön idag. Ninive var inte så förtjust i det, men verkade vackla. Tog Elaine en sked gröt för att skölja bort smaken ur munnen. Det påminde henne om att hon var hungrig. Det fanns en sak som ingen av dem hade nämnt än. En sak som Thom och Julian inte visste om. Om svarta Aya var i Tanshiko så fanns även det som hotade Rand här, vad det nu var. Någonting som skulle kunna binda honom med hans egen kraft. Det räckte inte att de hittade Leandrin och de andra. De måste hitta denna tingest också. Plötsligt hade hennes nyfunna aptit helt försvunnit.